ska börja?
Jag vet inte, behöver vi börja?
Men nu har vi börjat, känns det som.
Ja, det känns som det. Det här är en liten specialavsnitt. Vi sa ju att vi skulle hojta tillbaka så fort vi kunde efter vi hade sett Blade Runner, och det har vi gjort.
Mm. Vi såg den igår, om man lyssnar på det här nu på söndagen när vi släpper det. Det känns som så här, nu är det ganska precis ett dygn sen vi klev in i biografen. Det känns som att det har varit liksom lite så här kaos i mitt huvud.
Mm, mm. Och dessutom ser vi så här, bara så alla förstår det konstiga i att man träffas, kul att ses, gå på bio, och sen kan vi inte prata om filmen efteråt, för att vi ska ju göra ett avsnitt. Ja. Så att man bara står och tittar på varandra på ett väldigt konstigt sätt utanför biografen. Och bara, vad tyckte du då?
Ja, jo, precis.
Jo, ja, många tankar.
Så ska man summera en miljard känslointryck på en mening. Men jag tänkte så här, lite förhållningsregler innan vi kommer igång på riktigt. Det här kommer att vara spoilerfyllt.
Extremt mycket så.
Ja, och vi snackade om vi skulle ha liksom ett spoilerfritt segment i början eller någonting. Men jag känner framförallt att, vad heter det, här vill man liksom grotta ner sig direkt. För det finns så mycket att grotta ner sig i, att det spoilerfria bidrar inte med så mycket. Det man kan säga
extremt spoilerfritt innan de som inte har sett den stänger av är väl så här att om man gillade Blade Runner och har varit lite så här, ska jag verkligen gå och se den här, så tycker jag ändå att man ska gå och se den här.
Det tycker jag också. Jag är inte lika övertygad om det som du, men jo, det ska man väl.
Ja.
En annan då förhållningsregel som jag tänkte ut här innan, för att göra det här liksom stringent och bra. Så när vi säger Blade Runner, då menar vi den gamla Blade Runner. Och när vi säger 2049, alltså bara 2049. Ja. För jag tänkte så här, annars så kommer man hålla på att säga den gamla Blade Runner och Blade Runner 2049. Det kommer vara så jävla många grejer. Ja. Så att från och med nu, den nya filmen heter bara 2049. Den gamla filmen heter Blade Runner.
Ja, det låter bra. Fan vad smart du är ibland. Jag är liksom, ja... Det är en ynnest att få podda med någon som faktiskt har tänkt på det här innan, så att man inte haltar efter en kvart. För det är klart att jag hade haltat.
jag tänker alltid på det. Det känns som att det smittar av sig när jag läste på högskola. Det här med att man alltid ska reda ut vad man menar med begreppen innan man börjar använda dem. Så att man har liksom en gemensam grund att stå på.
Ja, jag är helt med på det.
Men ska vi börja i ändan med liksom någon slags snabb... genom rinning av handlingen, bara för att summera lite grann.
Jag ska väl bara säga det att också en sista förhållningssätt som man kanske bör ha i åtanke när jag pratar här. Nästan alla mina omdömen kom ju utgå ifrån att det här var en film som hade kunnat havererat på 1000 olika sätt och gjort en sjukt besviken. Jag var inte sjukt besviken, utan alltså det måste man förhålla sig till, att det är min utgångspunkt, att jag kommer inte kunna prata om den fritt från den ångesten som det hade inneburit.
Nej, och jag hade ju också någon slags inställning när jag gick in, att jag i så stor utsträckning som möjligt skulle försöka se den här som en väldigt mycket en egen film, inte förhålla den så mycket till Blade Runner, men alltså så här nu i efterhand känner jag att det är helt omöjligt. Jag märker det när jag tänker på den, att det enda jag gör i mitt huvud är i princip liksom att det är som att man har haft en stor pusselbit. Nu har man fått en pusselbit till. Det är liksom omöjligt att inte kolla hur de hänger ihop med varandra på något sätt.
Ja, verkligen.
Och då menar jag inte bara i liksom handling och mytologi, utan jättemycket också i tematik och i liksom vad de två filmerna vill säga under ytan, så att säga.
Ja, visst.
Men om vi börjar med liksom någon slags jättesnabb genomgång av handlingen från början till slut.
Ja.
Jo, men jag tänker så här, vi börjar helt enkelt i att vi ser vår huvudperson K, som är en replikant, besöka Sepper Morton, döda honom, och det blir sen början på någonting som ska sätta hans liv på kant, helt enkelt. Mm. För under Sapper Mortons hus finns en grav med benresterna från en antingen människa eller replikant. Det visar sig vara en replikant, det visar sig vara Rachel, och man upptäcker även att Rachel har fött ett barn. Och hon har helt enkelt gått bort i barnasängen, säger man va?
Mm.
Vilket väl också passar in med någon slags biblisk berättelse om Rachel, om jag inte är ute och cyklar. Jag har för mig att det finns någon sån berättelse om en Rachel-bibel, som väl även Wallace alluderar till, tror jag.
Ja.
Därifrån då så börjar någon slags klassisk noir, en klassisk noir-handling kan man säga. Vad heter det? Kay får i uppgift då av sin polischef att helt enkelt hitta det här barnet och mörda barnet. Mm. Därför att om ett replikant barn skulle finnas i världen, så skulle, för att parafrasera polischefen, gränser rivas.
Mm.
Gränserna då mellan replikanterna och människornas värld på något sätt. Vi får då följa K i det här arbetet. Han, spåren leder honom till hans egna minnen. Det leder honom till Los Angeles utkanter. Det leder honom i långa samtal med sin virtuella flickvän. Och ganska, eller efter då några timmar, så har det visat sig att det här replikantbarnet kan vara han själv. Det hintas ganska rejält om det i alla fall. Och till slut då så hamnar han hos Deckard i Las Vegas, där han har gått i exil, kan man säga.
Mm.
Spåren leder dit helt enkelt. Deckard blir då tagen av Wallace. Wallace vill också ha tag i det här barnet, för han vill helt enkelt göra det möjligt för replikanter att fortplanta sig. Han ser replikanter som någon slags framtid för mänskligheten, och hans problem är att han kan inte tillverka tillräckligt många som han skulle vilja. Och sen då så, vad heter det, visade det sig hux flux att det finns en replikantmotståndsrörelse.
Mm.
Som då har hållit det här barnet gömt. Det visar sig att barnet är en flicka, det kan helt enkelt inte vara K. Men han får ju uppgift av den här motståndsrörelsen att döda Deckard, så att Wallace aldrig ska kunna hitta barnet med hjälp av Deckard. Han då gör inte det, istället så dödar han Wallace underhuggare och låter Deckard träffa sin dotter. Credits. Eller Kay dör, inom citationstecken, dör, slutcitat, på trappan utanför stället där Deckards dotter finns. Dottern visar sig då vara en, vad ska man säga, drömarkitekt som gör drömmar åt replikanter.
Mm.
Det var en superkoncis summering, tycker jag.
Ja, verkligen. Det var inte så mycket mer i den handlingen än det.
Nej, det är lite twists and turns där i polisarbetet, men...
Mm.
Men jag tänkte, ska vi börja med det vi gillade med 2049?
Mm. Det jag gillade mest var fotot.
Ja, fotot är ju otroligt. Roger A. Deakins då, som är fotograf. Alltså, allting är ju väldigt, väldigt snyggt.
Det finns ju inte en scen, eller det fanns några, alltså när det kom en vanlig filmscen så att säga, så blev man nästan lite så här, va, vad händer nu? Tog de bort filtret från kameran? För att man blev lite så där, alla scener är så jävla snyggt liksom ljussatta och ja. Helt grymt.
Ja, jag skulle säga så här, utöver den sista actionscenen som utspelas i den här reservoaren som vattenfylls långsamt, så tyckte jag att actionsekvenserna rent fotomässigt var liksom de tråkigaste att titta på.
Ja.
Bara för att hela den här världen är så otroligt snyggt fångad. Och jag skulle även säga att jag tycker väldigt mycket om det de har gjort med Blade Runner-världen. De har ju vidgat perspektivet ganska mycket, både med saker som en gång i tiden var tilltänkta till Blade Runner, men även med liksom nya miljöer och helt nya platser. Framförallt öppningsscenen i den här, i 2049, när K då åker hem till Sapper Morton, den är ju från början skriven till, det är ju från början öppningsscenen i Blade Runner.
Jaha, ja.
I originalmanuset.
Mm.
Originalmanuset, har jag för mig, börjar med att man, alltså till Blade Runner då, börjar med att man ser en gryta stå och koka. Och Deckard sitter i rummet där grytan kokar. Han sitter där så länge som man ser att dag blir kväll. och sen kommer en person hem och frågar vem han är ungefär. Deckard avrättar honom och avslöjar sedan genom någon slags serienummer i en käk eller någonting att det är en replikant.
Mm. Mycket sådana, genom filmen så var det mycket sådana små flörtar som med originalfilmen som man inte behövde plocka, men som man fick så här, man blev glad om man plockade.
Verkligen.
Jag tänker på alltså allt ifrån att det är samma musik där i slutet när K ligger och dör, som den klassiska takscenen. Mm. Alltså från de där stora till ganska små subtila hintar.
Ja, alltså man kan säga att K som huvudperson är ju mer Roy Batty än Deckard.
Ja, verkligen.
Alltså han brottas ju mer med de frågorna som Roy Batty, vad heter antagonisten i Blade Runner, brottas med än de frågorna som en Blade Runner egentligen brottas med, så att säga.
En fantastisk sån liten så här flört tyckte jag var att i en av flygsekvenserna över Los Angeles så såg man en stor Pan Am logga. Och det är ju en sån där, det finns ju den där The Blade Runner Curse, att alla företag som hade storbildsreklam i Blade Runner gick i konkurs några år senare, men jag tycker det var snyggt gjort av 2049 att bara då att markera att i vårt universum så finns Pan Am fortfarande kvar.
Ja, men det är också så här, den tyckte jag var snygg i och med att den känns rolig på något sätt. Atari-skylten är inte riktigt lika rolig här, tycker jag.
Nej, exakt. Något som däremot var helt fantastiskt roligt, det var ju den lilla sekvensen med Gaff på ålderdomshemmet.
Jag kan säga att det var den scenen som emotionellt berörde mig mest i hela filmen.
Ja, alltså, he wasn't long for this world. Alltså, så här, alla dessa gåtor som Gaff pratade i Blade Runner. Så, när man får se honom en halv minut i 2049 så pratar han också bara i gåtor. He's retired. Och sen avslutar med en liten origami. Jag blev så himla glad över det. Det var verkligen en sån. Yes.
Ja, men det var verkligen jättesnyggt. Och det var nog den bästa blinkningen också tillbaka till Blade Runner. Det är inte ens en blinkning, det är ju en direkt återknytning. Men, ja. Men det var det som behandlades bäst, tycker jag.
Ja, för lite annorlunda som när hon styr den här dronen och gör det med samma kommandon som han styr bildbehandlingsprogrammet i Blade Runner. Där blir det lite mer så här tongue-in-cheek. Alltså så här, där är det lite mer hö-hö inom parentes på något vis, som gör lite sunkigt. Men ja.
En annan grej jag tyckte väldigt mycket om var skådespeleriet. Jag tyckte Ryan Gosling var jättebra som K. Jag tyckte att Joy, alltså hans virtuella flickvän, funkade väldigt bra. Det var en sån grej som första, vad ska man säga, 10 minuterna man fick se av henne, som jag blev väldigt så här, skeptisk till. Men och så, hon fungerar ju i princip bara ett sätt att fördjupa Kay. Men jag tycker att hon, skådespelerskan som jag glömt namnet på, gjorde det väldigt bra. Gillade även faktiskt Harrison Ford väldigt mycket. Och tyckte till och med att Jared Leto var helt okej som Wallace.
Ja, det var för att han var med så lite. Han hann aldrig spela över så mycket.
Nej, precis. Det var väl säkert det. Och jag tänkte vi ska återkomma till att han var med lite senare. Jag tycker det finns mycket att säga. Men sen tyckte jag...
Men jag ska bara säga, på ett sätt så har du ju verkligen rätt i Joy där. Eftersom i Blade Runner, när Harrison Ford kom hem och satt själv och drack whisky och somnade, och man var tvungen att typ så här att titta på, ja, det står en enhörning på hans piano, vad betyder det typ? Alltså så här, det blir ju mer effektiv storytelling om man har någon att prata med. Men sen så, först så tyckte jag att det var rätt skabbigt med att ha någon liksom pleasure bot sådär. Men ju längre filmen gick, desto mer effektiv blev hon, för att hon är ju liksom den här starka symbolen på något vis för att Kays liv är helt tomt. Så här, det finns ingenting där. Det enda han har, det kan man liksom plocka bort genom att trampa på en jävla antenn. Så här. och liksom drömmen om att vara the chosen one, var det liksom, det var det som liksom tände en liten gnista i honom, men sen var inte det någonting heller. Så jag tyckte att just det där hologramgrejen, det blev ganska, det blev en väldigt bra symbol för att allt i hans liv, till och med minnena, är liksom konstgjorda, eller de saknar värde liksom.
Jag tycker också att den subplotten gjorde det här knyter mer an till någonting jag inte, kanske inte riktigt gillade, men den gjorde någonting väldigt bra i det att i Blade Runners DNA finns liksom så här hela den postmoderna tanken på så här, vad som är autentiskt och riktigt och vad som inte är det, och om det spelar någon roll om saker är på riktigt och om de inte är på riktigt. Det är ju liksom hela poängen med replikanterna på något sätt. Förtjänar de att leva trots att de inte är på riktigt och så vidare. Och det känns som att den 2049 skäblade bort ganska mycket av det symbolvärdet. Men jag tycker att det existerar starkast i just Joys berättelse. Mm. Där finns liksom hela grejen med att alltså Kay är ju uppenbart förälskad i henne. Och hon är uppenbart förälskad i honom också. Sen är det liksom så här, det finns hela tiden frågan om så här, är han förälskad i henne eftersom att han är en replikant? Men framförallt, är hon förälskad i honom eftersom att hon är designad att vara det? Ja. Alltså, det på alla billboards vi ser för Joy runt om i Los Angeles, så är det liksom det som hamras hem hela tiden är att hon är det du vill se och det du vill höra.
Ja.
Och då är liksom det intressanta i slutändan med hennes berättelse på något sätt, spelar det någon roll om hon känner de här sakerna? Alltså han känner ju massa saker för henne.
Mm.
Spelar det då någon roll om hon på riktigt känner dem tillbaka eller inte? Eller spelar någon, alltså förstår jag menar? Alltså, där finns det en intressant tanke om liksom autenticitet. Behöver vi riktig kärlek från en riktig människa? Eller är det någonting annat vi behöver egentligen?
Precis, för den effekten hon har på honom, de tankarna hon sätter igång, och de är ju riktiga, givet att han är riktig.
Ja.
Och då kanske inte det spelar någon roll om det är en algoritm som ligger där och bara tillfredsställer. Liksom.
Nej, och sen även känslan han... Dels symbolvärdet i det, hennes agerande när hon gör sig själv dödlig genom att se till honom att avinstallera henne från konsolen.
Mm.
Och därmed bara finnas på liksom som, vad man nu ska kalla det, någon slags USB-minne. Det är ju samma sak där. Det är ju också ett sätt att hon gör någonting som hon vet att han uppskattar.
Mm.
Men det är samtidigt någonting som vi kan se symbolvärdet i som riktigt, så att säga.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt intressant, tycker jag.
Ja, Joys närvaro var en sån grej som skulle ha kunnat fått allt att spåra ur. Men jag tyckte den växte vartefter. Alltså där jag vid första anblick var så här, men snälla, gick ni dit? Av alla ställen ni valde att gå, så valde ni att gå dit, okej. Okay. Mm. Men sen tyckte jag att det blev väldigt mycket värt till slut ändå.
Mm. En annan sak jag tyckte mycket om, regin. Den hänger ju över allting i hela filmen, såklart. Men jag gillar liksom många av de besluten och sätten som man har valt att inrama och porträttera allting. Och sen en sak som jag tyckte väldigt mycket om igår kväll, men kanske på väg att ändra mig, det var musiken.
Jaså. Ja, okej.
För den var väldigt bra till själva filmen. Alltså jag upplevde den som väldigt stämningsfull och framförallt väldigt liksom mäktig. Men nu på dagen idag har jag lyssnat på musiken utan att se filmen. Och känner att den är ganska tom.
Ja, exakt. Det var det vi pratade om ett antal avsnitt här i Oddpod sen. Eller ja, vi pratade, det var väl ett år sedan snart. Men det här att ingen kan nynna en melodi från en Marvel-film. Och jag tyckte det här var väldigt mycket så. För de gånger som man hade lånat in Vangelis musik. Mm. Eller liksom nyskrivna versioner av originalsoundtracket. Så lyfter ju saker och ting, okej, väldigt mycket på grund av nostalgivärde, såklart. Men mycket av musiken var ju annars ljudeffekter, snarare än alltså, jag hade inget eget, jo, hon hade i och för sig ett tema, men det var en gammal stråk en gammal stråk jingel liksom. Mm. Men man hade inte det här, det fanns ju inte en närvaro, alltså om vi ska mäta det med Hans Zimmer måttmätt, så finns det ju i exempelvis Inception ett betydligt starkare soundtrack, alltså vad gäller harmonier och melodier att minnas någonstans.
Mm.
Där måste jag säga att det var rätt tomt, men det kan också ha varit så här att det hade blivit vad ska man säga, det finns ju två vägar att gå här. Antingen så försöker man liksom stanna kvar i någon slags Blade Runner-värld, vilket man nu gjorde, eller så hade man kunnat konstatera, vad var Blade Runner-soundtracket när det kom? Jo, det var helt nytänkande, det var liksom banbrytande, det var liksom jävligt cutting edge. Och så hade man kunnat valt att gå den vägen och göra någonting som inte alls flörtar tillbaka så mycket, utan som är på frontlinjen idag. Liksom. Jag tänker att en sån som John Hopkins hade kunnat göra ett skitbra soundtrack. Liksom, eller,
verkligen. Ja. Men för det jag tänker är jättemycket att, alltså det som är så unikt med Blade Runner-soundtracket, utöver då hur det låter, är ju också att det är så integrerat med filmen.
Mm.
Du vet knappt var liksom filmens miljöljud och det du hör börjar och var soundtracket slutar.
Nej.
Så att säga.
Nej.
Allt är liksom interagerat på ett väldigt raffinerat sätt. Och jag tänkte på det när jag lyssnade på soundtracket idag, att det existerade för mig bara på ett ställe, och det är i de svepande liksom bilderna över staden, så finns det emellanåt ett ljud.
Aha, jag vet precis vilket ljud du menar.
Det låter som en väldigt snabb bil som gasar. Du vet hur det kan låta om man hör typ två kvarter bort, så är det en trimmad sportbil som liksom bräsar på. Det ljudet var väldigt typ det lät både soundtrack och värld samtidigt.
Mm, verkligen.
Men annars var det väldigt som ett syntetiskt täcke mycket.
Ja, och det var väldigt mycket tribal trummor och liksom mycket muller, alltså så här mycket, mycket matta liksom. Mm. Och då, det som gör Blade Runner så unik är ju precis som du sa, att soundtracket var integrerat i filmen, men också att soundtracket lät precis som filmen såg ut. Mm. Och filmen såg ut precis som handlingen behövde att den skulle se ut. Alltså paketet Blade Runner är ju på många sätt unikt. Mm. Inte helt unikt, det finns ett par exempel till, men alla bitar passade ihop så jävla bra. Här kände man verkligen att det var någon som hade skrivit soundtrack till en film på ett annat sätt.
Ja, det blir väldigt tydligt. Diskrepansen blir väldigt, väldigt tydlig i scenen när Deckard träffar den här kopian av Rachel som Wallace har gjort.
Mm.
Och man hör liksom soundtracket försiktigt alludera till Memories of Green från Vangelis Blade Runner soundtrack. Och det helt plötsligt blir liksom en helt annan laddning i saker och ting. Bara för att det är saker som man dels, som du säger, rent nostalgiskt förknippar med saker, men också att det blir en mer emotionell tyngd när det finns melodier, när det finns liksom, när det är mer än bara liksom ljudmatta. Jag gillar soundtracket, men inte lika mycket som jag gjorde när jag såg filmen, så att säga.
Nej.
Har du något mer du tycker om?
Jag tyckte om persongalleriet.
Mm.
Jag tycker det var jättebra att polischefen inte var Gaff 2.0. Jag tyckte det var liksom en... Blade Runner var ju lite som en bröderna Coen-film i det att alla man träffade var jävligt speciella på något sätt. Alltså det var mycket, alltså från han som gör ögon till J.F. Sebastian till alltså det var väldigt extravagant och väldigt sådär.
Väldigt 80-tal.
Ja, 2049 tog det ner mer på liksom vad händer en vanlig dag i den här världen?
Verkligen.
Det var någon obducent och lite sånt. Och jag tyckte också det fanns en balans i... Det är ju en sån här petitess som jag egentligen... Alltså, men jag lägger den luppen på det här. Och det är att jag har ju tänkt mycket på... Okej, Los Angeles 2019 var utspelades Blade Runner i. Nu ska vi till 2049, alltså de 20 åren i verkliga världen, så alltså förutom då, ja, men tänk dig så här, mellan 1960 och 1980 eller 1970 och 1990, alltså så här, 20 år är jäkligt lång tid vad gäller utveckling och sånt. Och jag tycker de fixade det jävligt bra, dels på grund av det här The Blackout som vi har, ju har fått lära oss om i kortfilmen som vi har pratat om tidigare, men också att på vissa områden så har det gått framåt, alltså så här, rätt mycket framåt. En så här Joy är uppenbar, jag skulle inte ha någon plats i Blade Runner, men hon har en plats i 2049. Det finns liksom en jag tyckte det kändes som samma värld, fast samma värld en tid senare. Och det måste ha varit det svåraste nästan att pull off, att inte bara så här, här kommer uppföljaren, den börjar dagen efter fast vi har skrivit 20 år senare. Så.
Men en sak där som är också intressant, som skiljer sig väldigt mycket från, alltså som där 2049 skiljer sig väldigt mycket från Blade Runner, det är att 2049 är ju på många sätt en mycket mörkare värld.
Ja.
Alltså Blade Runner är ju en oerhört dyster historia. Alltså, herregud, slutrepliken är "Too bad you won't live, but then again who does?" Det är inte direkt superhoppfullt, men vad heter det? Men samtidigt så är det som att i Blade Runner så finns det massa ögonblick av glädje och hopp, liksom som man ser mellan springorna på många sätt. Mm. Mitt favoritexempel är en tidig scen när vi ser Pris gömma sig, jag tror att det är den scenen, Pris gömmer sig utanför Jeff Sebastians hem för att liksom överraska honom när han kommer. Och då panorerar kameran över, det kanske är en annan scen förresten, skitsamma, men kameran panorerar i alla fall över och man ser ett gäng barn komma cyklande.
Just det.
Och musiken blir lite mer lättsam och de typ skrattar.
Mm.
Något sånt finns absolut inte i 2049. Om vi tänker när första gången Kay kommer hem och vi ser trapphuset i hans hus.
Fan.
Det är liksom så här, man har liksom lagt flyktingförläggning template över hela världen så att säga. Ja. Allt ska vara liksom mer eller mindre misär.
Mm.
Den enda som liksom känns som en någorlunda glad figur, det är ju den här, jag vet inte vad han är riktigt, men personen som Kay tar trähästen till för analys.
Just det.
Den här mannen som frågar om han vill ha en häst eller en get för honom. Alltså det är liksom enda ögonblicket i filmen där det finns liksom lite så här, man känner att det här är en vanlig människa som liksom lever ett vanligt liv och är ganska glad. Alltså alla snutar och allt sånt är ju liksom mår ju piss rakt igenom.
Verkligen. Verkligen. Skinnrobot var svenska översättningen när de hade skrivit
Skinjob.
De skrev Skinjob efter dem.
Och även när de hade skrivit Skinner, det var liksom så här, vi kör skinnrobot över hela brädet.
Vad var det du pratade om innan det dystra? Jag hade någon
men vi pratade om persongalleriet, att vi gillade figurerna som finns i här.
Just det. Det var någonting jag hade att tillägga, men det gick.
Det kommer säkert tillbaks.
Ja.
Men jag tänker också just det mörka är också, jag tänkte på det i alla fall, att det känns som att det här är, och det återspeglas väldigt mycket i handlingen också, att 2049 är mycket mer att vi har accepterat dystopin.
Mm.
Också i det att så här, Blade Runner handlar om individer i den här världen som liksom inte funkar. Men det som står på, och det är deras liv som står på spel på jättemånga sätt. Det som 2049 handlar om, det är ju samhället. Det är samhället som står på spel.
Ja.
Att ett replikant barn har fötts kommer liksom sätta samhället ur spel. Det är det som måste räddas.
Ja.
Och tanken på att vi måste rädda det där samhället känns ju liksom...
Precis, låt det brinna ner och börja...
Ja, men man köper ju inte det riktigt. Så att i min värld så är liksom Blade Runner, det handlar om människor som försöker göra det bästa av situationen. 2049 handlar om att så här, vi måste så här, hålla den här situationen som den är. vilket ju är spännande på många sätt. Men, men till det nu då, eller har du mer du tycker om som du vill prata om?
Nej, jag tycker vi har sammanfattat det på ett bra sätt. Det, som sagt, det fanns 1000 sätt att misslyckas grovt här och verkligen liksom skicka sådana som dig och mig hem med... jag hade en grej till och det var tempot. De hade ju verkligen nailat det här långsamma noir-grejen. Vi har ju spekulerat en del om det när vi har kollat trailers. Det här första trailern som, där den såg ut som en actionfilm.
Mm.
Och du såg väl att alla scener var tagna från, eller alla sekvenser var tagna från 3 scener och att vi fick lite hopp där ändå.
Mm.
Och det hoppet var ju värt att klänga fast vid för att... när Blade Runner släpptes en gång i tiden så fick den ju smeknamnet eller öknamnet Blade Crawler för att den gick så långsamt. Och där har ju verkligen Denis Villeneuve prickat tempot att så här, saker får ta tid. Det får finnas liksom stunder av reflektion. Vi stressar oss inte fram i onödan. Och det tyckte jag var skithärligt faktiskt. Mm.
Ja, men att det är att 2049, precis som Blade Runner, i kärnan är en detective story. Liksom.
Ja, verkligen, verkligen.
Men det tyckte jag också mycket om.
Men det fanns saker jag inte gillade också.
Ja, alltså om man säger, det stora jag inte gillar överlag, det är ju liksom att jag har ganska många problem med manuset.
Mm.
Inte så mycket liksom dialog och sånt, för det tycker jag funkar ganska bra, men rent hur den här intrigen byggs upp. Mitt absolut största problem då, om man så här, jag har jättemycket att prata om just i förhållandet mellan 2049 och Blade Runner, men om vi bara håller oss till den här filmen, så mitt största problem med den här berättelsen, det är Wallace. För att han är med så lite. Därför att Wallace utmålas både i liksom all PR runt filmen, men även i filmens första 20 minuter som antagonisten i den här historien.
Mm.
Men frågan är om han ens är antagonisten i den här historien. Vi vet ändå ganska lite om vem han är. Vi får reda på att hans motiv i den här filmen, det är ju att göra att replikanter kan börja fortplanta sig.
Mm.
Men det enda han gör för att förverkliga det är att ta rygg på Kay.
Mm.
Och det är inte ens han som tar rygg på Kay, utan det är hans underhuggare Love, som också är väldigt välspelad av Sylvia Hoeks, tror jag hon uttalar. Det är ju i princip bara hon som utför arbetet. Wallace, han finns liksom bara i periferin hela tiden. Och jag tänker att det är liksom talande att filmens slut har liksom ingenting med Wallace att göra överhuvudtaget.
Nej.
Så att han är utmålad som en antagonist och etableras i filmen som en antagonist, men han visar sig sen liksom inte vara filmens antagonist riktigt.
Nej.
Och det gör också att så här, filmen liksom inte riktigt har någon riktig antagonist, känner jag.
Men så här, även om jag till viss del håller med dig, så tänker jag så här, vem är antagonisten i Blade Runner?
Det är ju Roy Batty.
Men är han det?
Ja, och sen är ju då det som gör, eller, och sen används då den klassiska dramaturgin med att antagonisten visar sig inte vara den ondskefulle faran som vi liksom tror. Utan...
Ja, du menar så, ja. Grundförutsättningen är ändå att Deckard måste jaga de här replikanterna, ja. Och de kommer försvara sig med våld, så de är farliga för honom och andra.
Ja, och genom Blade Runner igenom så byggs ju Roy Batty som en ondskefull figur. Alltså ja. han dödar den här ögoningenjören. Han framstår som en otrevlig typ rakt igenom.
Och grejen är så här att där Wallace är ju han vill ju skapa replikanter som kan föröka sig.
Mm.
Det är hans grej. Och han kör den här galna vetenskapsmannen påsen som inte är helt klädsam, som vi pratade om där på första filmen som släpptes. Men å andra sidan så har du polischefen som säger att hela samhället kommer, alltså så här, det här är slutet för vår civilisation, bla bla bla.
Mm.
bla.
Mm.
Och då är frågan så här, är det en uppenbart god intention att stoppa det? Jag är inte säker på det. Alltså, den är ju bara god om man är människa och inte vill ge replikanter liksom status som levande varelser.
Mm,
Den är ju bara god om man vill liksom liksom bibehålla hierarkin mellan människa och replikant. Då är det en liksom god. Men jag köper ju inte den. Alltså, jag köper inte att det är så svartvitt som tittare.
Nej, absolut.
Utan jag tycker ju att det finns ju något ondskefullt i hennes order att barnet måste finnas och dödas. Alltså, det är också en... ja, det finns inget ont eller gott på det sättet.
Liksom. Nej, det är sant. Det är helt sant. Men om vi släpper begreppet antagonist då, jag har mest bara svårt att tydligt se vad Wallers roll i den här berättelsen är.
Ja.
För att han utmålas som någonting, men hans händelseutvecklingen runt honom leder egentligen ingenstans alls.
Nej. Det skulle kunna klassiskt 80-tals actionfilmsupplägg att K ger sig ut på den här utforskandet av egna drivkrafter. Han vill ta reda på, stämmer det här? Kan vi fortplanta oss? Och någonstans halvvägs in i filmen så möter han några av Wallis underhuggade. Jaha, ett stort företag är på jakt efter samma grej. Alltså så här, som bara dyker upp i någon scen. Vem är du? Så här, den har man ju sett göras ett antal gånger. Och den här filmen skulle ju typ funka om man hade gjort den. Så att, ja, det är sant. Där jag mest satt och var tacksam över att han inte fick vara med så mycket, så är det helt klart så att det kanske inte bara är positivt för berättelsen. Liksom.
Jag satt ju och trodde, vilket ledde mig in på det andra problemet jag hade med manuset, att vi ska ju då ledas att tro att det här är Kays minne som han bär på när han gömmer trähästen i det här... någon slags fabriksmiljö.
Ja.
Jag köper i alla fall aldrig det. Alltså jag tror inte en sekund i filmen att det är hans minne.
Mm-hmm. Varför gjorde då?
Därför att de brasklappar så jävla mycket med att minnena är liksom skapade. Och liksom så här...
Fast det var det som fick mig att tro att... så här... Eftersom han säger ju någon gång så här, lite knäppt att du frågar mig om barndomsminnen när alla mina minnen är fabricerade. Men sen då när han hamnar på den där platsen och ser platsen existerar, det är klart att man börjar ifrågasätta. När han börjar ifrågasätta, vänta, kan mina minnen vara riktiga? Då är det klart att, alltså jag gjorde det också. Kan det här vara, jag tyckte det inte var liksom clear cut case av... haha, du kommer bli besviken. Liksom.
Nej, för i min hjärna så började direkt ett arbete med att försöka pussla med vems minne är det här. Mm. För att jag var som sagt övertygad om att det inte var Kays minne. Å ena sidan då för att det hade brasklappats ganska mycket om skapade minnen och annat. Och sen framför allt för att det kändes för straightforward. Men min teori då, innan slutet, var ju att det här var Wallers minne.
Ah,
Att det är Wallace som har gett det här minnet till sina replikanter. Jag fick vatten på min kvarn, tyckte jag då, i det här minnet. Jag minns inte ens vad hon hette, men den här prostituerade replikanten som Joy och Kay har sex med. När hon ser hästen så reagerar hon på ett sätt som att hon har sett hästen förut.
Japp.
Och då körde min hjärna direkt igång att alla replikanter har någon form av det här minnet, för att då Wallace har gett dem det för att de ska kunna hitta hans ursprung. Han då i jakt på replikanter som kan fortplanta sig, så vill han att replikanterna ska inse detta, så att säga. Mitt problem är att när filmen sen var slut tyckte jag att det var en bättre idé än vad som faktiskt visade sig vara minnets ursprung och så vidare.
Jag vet inte, jag... Jag tyckte ändå det var ganska väl utfört eftersom det är en så himla stor del av Blade Runner. Det här med liksom vilka minnen Rachel har och liksom att det är en väldigt stor deal att så här, memories, you're talking about memories. Alltså det är ju värsta game changern att ge dem minnen liksom. Och jag tyckte det var ändå var effektivt att använda det som en storytelling device i 2049 eftersom det ändå är ett eftersom den ändå har så stor betydelse i Blade Runner. Men jag vet inte, jag tyckte det var ganska snyggt utfört ändå.
Men bra att vi är oense där.
Ja.
Hur kände du för replikanternas motståndsrörelse?
Ja, där börjar ju. Det finns ett par... Det fanns två stycken saker som måste ske i filmen för att filmen ska kunna funka. Den ena kanske inte måste ske i och för sig. Men som jag har superstora problem med. Det ena är... Alla vet att if you're not cop, you're little people. Och little people, det är liksom... Då kommer man inte långt här i världen.
Nej.
K, en avstängd polis, som dessutom är replicant, borde rimligtvis vara liksom så jävla... ha så jävla begränsade möjligheter att göra någonting här i världen. Men han kapar ju på något sätt en jävla stridsbil. En flygande stridsbil som kan skjuta missiler och liksom få flyga till flygplatsen och skjuta ner den här eskorten i slutet. Och jag bara så här, ett, så här, kan ni bara säga hur fick han tag i någon så här militariserad version av sin vanliga hovercar? Eller var det hans vanliga hovercar? Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller om det var hans vanliga eller om han fick tag på någon specialare. Jag tänkte att det var hans vanliga. Men, ja,
men
du säger nu stämmer ju mer överens med det vi ser, så att säga.
Om du har en replikant som snut som helt plötsligt börjar visa helt galna värden, skickar du då hem honom i den vanliga bilen som bevisligen också är armerad till tänderna utan att typ så här switcha om den till civilian mode eller någonting där han inte kan avfyra dem. Alltså det är bara så här, där bryter de ju mot universumets egna regler någonstans. Att så här,
men överlag filmen igenom är de ju inkonsekventa med hur mycket kontroll som utövas i det här samhället.
Ja.
Alltså å ena sidan då så verkar vi kunna se och höra allting som sker. Å andra sidan då så liksom räcker det med att han bryter av antennen på Joyce så är allt förlorat.
Ja,
liksom.
Visst. Och jag är helt med så länge hon så här, han visar standardvärden, de har förtroende för honom, de släpper kopplet och bara ut och hittar det här barnet. Och så länge är jag med att han får flyga iväg till olika ställen och liksom leta och sådär. Helt fint. Men det är just det där när han blir avstängd för att han börjar gå haywire. Och ändå ha möjligheten att bara... just det där i slutet. Det var liksom... Det hade liksom... Jag fattar att så här, det måste till så för att liksom funka. Men det hade funkat... Jag tycker att det hade varit bättre om... Jag vet inte, han hade stått på en jävla hustak och skjutit ner dem med någon sån här harpun som han åkte på. Eller... de hade... Precis, EMP-harpunen som han... åker dit på, hade kunnat varit en plantering för att sådana här finns i den här världen och sen hade han kunnat använda den på den där konvojen typ. Där störde jag mig, och sen så störde jag mig jättemycket också då såklart på när Love hette hon va, dödar polischefen, för det känns ju inte direkt som ett, alltså det känns ju som de bor i ett jävla fort när de är på polisstationen hela tiden, sen helt plötsligt så bara kan hon gå in på kontoret och säga så här, jag säger till Wallis att du skulle skjuta mig så jag bara försvarar mig. Och man bara så här, men kameror eller liksom, var det bara att gå in där och ta hissen upp liksom. Jättekonstigt. Jättekonstigt.
Det där är också någonting som jag inte heller vet riktigt vad jag tycker om, vi ser det ju framförallt i Love men även i K, alltså att replikanterna då å ena sidan ska ha en väldigt säker programmering vid den här tiden i historien. Men å andra sidan så är det som att de frångår sina order hela tiden. Alltså Love ljuger öppet för Wallace. Hon dödar folk som hon inte behöver döda. Alltså,
fast med henne tänker jag, där finns ju förklaringen att hon är ju det Rachel är i första filmen. För då har ju Tyrell, i Blade Runner har ju Tyrell skapat Rachel utan lifespan, med minnen. Alltså så här mass, och bevisligen också reproduktiva organ. Alltså det är, han har ju skapat henne som en beta, eller liksom one in a kind. Och man tänker att om Wally skapar en personlig assistent, så är det klart att han inte har med alla de här spärrarna för hur mycket våld de får bruka och liksom sådana saker. Han gör ju någon som är väldigt cunning, såklart. Så där, den köper jag.
Det är jag också.
Men att K börjar liksom gå utanför programmeringen utan att det görs en större grej av det. Liksom. Mm. Det är en sak om okej, det kanske är subtexten av att han börjar fundera över sin existens. Att de här sakerna växer fram. Men då har han ju faktiskt Joy han kan prata med det om. Han skulle kunna ställa någon fråga så här: får du någonsin känslan att du vill göra någonting du inte är programmerad för? Eller du vet, någonting sånt där, så hade det varit löst. För då hade vi fattat att oj, nu börjar han gå utanför protokollet här liksom.
Mm, verkligen.
Jämför Westworld där de gjorde extremt tydligt så fort de började, alltså, när de figurerna började gå utanför sina loopar, så var de ju väldigt medvetna om det och undrade, vad hände nu? Vad gjorde jag? Varför betedde jag mig så här? De reflekterade över det liksom.
Men som jag sa, replikanternas motståndsrörelse, det kändes också så här helt malplacerat i den här typen av film och i den här typen av liksom universum som liksom dels är befolkat av lone wolves överallt, men också också har det här mysteriet som liksom vinner så mycket på att det är gjort i skymundan. När det helt plötsligt presenteras som någonting som en jätteorganisation, men i alla fall med flera hundra personer som är involverade i. Alltså för mig, det enda jag kände i hela kroppen när den här motståndsrörelsen tågade in i handlingen, det var att nej, är det liksom så här uppföljaren de peggar för här bara?
Ja, visst.
Det kändes liksom så här, det kändes tondövt mot berättelsen i övrigt på jättemånga sätt.
In 2052, there is a war coming.
Ja, men exakt. Åh, gud. sen också ett litet plotthål som jag tänkte på. De pratade om att så här, Deckard pratade om att han liksom så visar dem hur man scramble the data och liksom hide your tracks och bla bla bla. Det var ju helt idiotiskt av dem att skapa en kopia som var en kille och sen markera tjejen som död med replikantbarnet. För det är ju det enda sättet att kunna hitta barnet i mängden av alla barn. Det är ju att det finns en kopia. Om du tänker, när Kay letar efter barnet, det enda sättet han lyckas hitta, det är att det finns en identisk kopia som leder honom på spåret, så att säga. Hade de inte gjort det, då hade ju liksom barnet bara försvunnit i massan på något sätt.
Om de hade sagt, hej, vi hittat ett barn här.
Ja.
Då hade ju ingen sett att det var en replikant.
Nej, alltså jag tyckte bara det var en jävla konstigt sätt att sopa igen spåren, var att lämna någonting jättemisstänksamt bland spåren.
Ja. Fast det kan man säga, där kan man säga, jag kan lägga min disbelief åt sidan där, eftersom så här, man tänker att vi har ingen aning om så här byråkratin. Hur registrerades en nyfödd i Los Angeles 2021? Alltså så här, du vet, jag kan köpa att det inom ramen för det universumet, som dock verkar vara total anarki och så här med liksom records och sånt, kanske inte spelar så stor roll när man driver en stor jävla liksom barn sweatshop som sitter och hackar i så här elektronik liksom. men så här, fine, den kan jag köpa liksom. Men jag tycker det finns andra, ja. Det blev det här replikantgänget som dök upp där. Jag vet inte, fan. Det hade varit bättre om det hade varit 10 pers. För jag menar, vi såg ju i de här förfilmerna att The Blackout verkar ha skapats av ungefär 4-5 replikanter. Då tycker man att det behövs kanske inte 100 i ett nytt Rebellion. Så.
Mm. Och sen då, liksom mitt det som jag har tänkt på absolut mest med för så här, det syvende och sist, jag tycker inte alls om 2049 lika mycket som jag tycker om Blade Runner.
Nej.
Och jag tror att det handlar om i grunden att Blade Runner är liksom en visionär film. Mm. Det känns, Blade Runner är så här, den sneglade liksom ut mot över en horisont där identiteten liksom var på väg att lösas upp, där vi håller på att bli någon annan. Och det känner man så mycket i filmen, alltså så här, att så här, då liksom 1982, men även då den framtid det handlar om att vi människor inte längre är de vi var.
Ja.
Jättemycket av just liksom, det postmoderna anslaget av att saker som har varit verkliga är inte längre verkliga, spelar det någon roll etc. Och där tycker jag att 2049 gör ett mycket sämre jobb. Dels är att så här, det känns som att i Blade Runner finns ett tydligt anslag av att så här, man inte vet om det syntetiska är sämre än det verkliga.
Mm.
Det är som att i 2049, där är det självklart att det autentiska är mycket bättre än det syntetiska.
Mm.
Jag nämnde Joy tidigare. Hon är liksom undantaget där vi liksom ställer frågan om det syntetiska kanske är lika bra. Men för annars så är det liksom så här, det enda som liksom väcker Kay till exempel från det här syfteslivet han lever som Blade Runner, det är liksom så här Pinocchio-grejen med att han inser att han kanske är en riktig pojke.
Mm.
Då helt plötsligt börjar det hända grejer i hans hjärna. Och det är liksom så här, det som är det yttersta målet för allt levande i 2049, det är liksom det här klassiska anslaget som alltid finns i Hollywood-filmer, att man kanske är någonting mer än det här som man känner att man är. Alltså Matrix-grejen.
Mm.
Man kan vakna ur en slummer och inse att det finns någonting större och någonting mer. Man är inte bara den här individen i vad heter det, ekorrhjulet som är helt bestämd av sin programmering och vem man är. De pratar liksom om miraklet i filmen och så vidare.
Mm.
Och jag tänker att det går helt emot allting som så här, skulle vara att blicka in i framtiden om man tänker idag.
Ja.
Därför att så här, om man tänker på så här, all forskning, men jättemycket forskning inom biologi och inom psykologi och handlar idag jättemycket om att vi inte har så mycket liksom, frihet som vi har trott att vi har. Det vi liksom hela tiden mer och mer kommer fram till, det är att vi är superbundna av vår kropp, av liksom, kemiska balanser i vår hjärna. Man liksom hittar mer och mer att liksom, till exempel seriemördare har en viss form av sammansättning i hjärnan. Alltså, ju längre vi kommer i utvecklingen, desto mer tyder det på att så här, du är den du är och det finns tyvärr inte supermycket du kan göra åt det. Och jag tänker att en mycket mer revolutionerande grej i handlingen i en film som 2049 hade ju varit om det hade varit poängen.
Ja.
Att Kay, alltså, och det finns till och med där i hans liksom, alltså Kafka-aspirationen bara i hans namn.
Ja, visst.
Det är ju liksom som bäddat för en sån insikt. Att liksom så här, du är en liten del i ett större system och du kan inte påverka det. Och det är det som är liksom skräckinjagande och hemskt. Men det är så verkligheten är. Och det tycker jag man tappar ganska mycket i det att... Alltså, för det finns till och med i Blade Runner. Ta som Roy Battis öde i Blade Runner. Hela den poängen är ju att han slåss för att få mer liv.
Mm.
Men när han väl träffar Tyrell så liksom inser han då, eller får reda på av sin skapare att tyvärr, det här är det du är.
Ja.
Jag kan inte påverka det, för det är den här jag gjorde dig till, så att säga. Men det är som att så här, den absoluta drömmen i 2049, det är att inte vara det där man liksom föddes till på något sätt.
Jag tycker det finns ett sånt stund där på bron i slutet, när den här stora hologramreklamen för Joy liksom åmar sig framför K. Där tycker jag det finns en sån stund där man inser att han inser att så här, allt har varit förgäves. Eller inte förgäves, men alltså det är tomt. Det är, så här, det är ruta noll. Liksom. Det kommer inte förändras. Ja.
Men för det är som att 2049, både i hur den introducerar den här motståndsrörelsen, tematiken med barnet, tematiken är att Kay börjar ifrågasätta vem han är. Allt det syftar liksom till en slags liksom frihetstanke som jag inte riktigt, eller som jag säger, det är ju klassisk grej inom vad heter det, den här typen av berättelser. Men det hade varit mycket intressantare att gå den andra vägen, tycker jag.
Mm.
Och det, ja, så är det tyvärr. Jag tyckte också, jag läste New York Times recension av 2049, och det fanns en intressant jämförelse där, varför recensenten i New York Times inte tycker att den här, att 2049 är liksom samma stora film som Blade Runner. Han skrev då it repay, att Blade Runner då repays, alltså du får ut mer av repeated viewing because its mysteries are too deep to be solved and don't depend on the sequence of events. Mr. Villeneuve's film, by contrast, is a carefully engineered narrative puzzle and its power dissipates as the pieces snap into place. Och det är exakt så jag känner, att ju mer bitarna faller på plats, desto mer dör mysteriet på liksom någon slags konstigt sätt.
Mm. Och var vi inte inne och snudda på det även när det gällde liksom senaste Alien-rullen?
Verkligen.
Att så här, allt det som var höllt i mörk, dunkel, och så här, bara den här grejen att vad är detta för jävla ting som kommer att äta upp oss? Mm. När man börjar liksom förklara det, så försvinner så himla mycket av liksom, ja.
Ja, men det som gör att man tar till sig berättelsen, alltså det som, för det är något, det finns ju någonting när det skaver någonting, när man inte får det att gå ihop, det är då man vill titta igen, man vill se fler dimensioner i berättelsen, man vill liksom försöka uppfatta saker. Jag kommer se 2049 fler gånger, men det känns inte som att jag liksom så här. Alltså Blade Runner har jag sett över 200 gånger. Jag kommer inte se 2049 över 200 gånger. Därför att jag kommer inte få ut någonting av 2049 200 gånger när jag ser den.
Nej, visst.
Tyvärr.
Men vi kan vara nöjda med att du inte behöver lasra bort din tatuering.
Verkligen. Ja, för det ska också säga att om någonting så gjorde den här filmen att jag uppskattade Blade Runner ännu mer.
Ja, verkligen.
Därför verkligen. Att det som den här filmen, det visade på så många sätt olika styrkor i Blade Runner som jag liksom alltid har tänkt på, men nu kände ännu starkare på många vis. Tror du det blir en uppföljare?
Låt oss hoppas inte. Alltså, jag tycker det var en jättevärdig del två. Alltså ändå. Alltså jag tycker det fanns en värdighet. Jag tycker inte att den det är inte som Flykten från LA i liksom relation till Flykten från New York.
Bra jämförelse.
Det liksom, det blev inte sådär att man gick ut från bion och bara fan, är det här liksom en hel generation kommer växa upp med som Blade Runner? Jag är helt fine. Jag är glad. Jag är nöjd. Precis som du så kommer jag liksom inte. Jag kommer lämna den här bakom mig och gå vidare i mitt liv. Jag kommer fortsätta titta på Blade Runner. Men det är också en film som inte hade en chans redan från början att liksom matcha sitt original, såklart. Men jag tycker ändå att liksom, om man tittar i historiskt sett över försök att förlänga någonting som är väldigt kult många år senare, så är ju ändå det här ett av de bästa, alltså mest lyckade
verkligen
exemplen.
Jag håller med. Också så här, rent lore-mässigt, den enda grejen som egentligen förändrar någonting med Blade Runner, det är att vi med säkerhet vet att Rachel var en Nexus 7.
Ja.
Det är liksom enda grejen vi får reda på som vi inte med säkerhet visste.
Ja.
I nu så Blade Runner. Men jag har ju lite goda nyheter. Den flopp ju inom citationstecken på amerikanska biografer den här öppningshelgen, så att fortsätter det bara gå ut för nu, så blir det nog ingen uppföljare, vilket ju vore toppen.
Verkligen. Ja, vi rundar väl av här och säger tack för oss. Så hörs vi ju redan i veckan här med nästa ordinarie avsnitt.
Verkligen. Ja. Och hör av er med era tankar runt 2049, ni som har sett den. Jag är supernyfiken på vad för vi har ju några Blade Runner-fans i våra led.
Ja, precis. Vi kör en liten uppsamling i nästa avsnitt.
Definitivt.
Ja.
Vi hörs.
Ha det fint.
Detsamma.
Hej.